Vi märker det att vi bygger på hörnstenen. Vi bygger på hörnstenen och vi är de levande stenarna. Och vi märker att Kristus lever i oss. Vi har pratat om det här. Vi känner det. Och han vill bygga upp någonting med oss. Han vill röra någonting med oss. Vi har fått Nehemja. Både Bitte och jag fick Nehemja. Du också. Att vi ska bygga upp murarna. Det var länge sedan vi fick det. Ja. Och det här, där det här också lever i det gudomliga övernaturliga. Det är där det ligger. Det är där det ligger. För att kunna bygga dess levande stenar och bygga upp någonting. Och där är det så här att gör vi det så måste vi också göra upp med synd. Vi måste göra upp med synd. Och nu ska jag se så jag ser rätt här. Jag ser så dåligt så att det hade kunnat varit nog. Nej, det var länge. Ja, det är lite mörkt. Det är inte tänt i taket. Där har vi. Där har vi något. Där har vi något. Jo, det är viktigt att vi gör upp med synden. Ska vi se här. För det att vi ska vakta oss så vi inte glömmer vad förlåtelsen har kostat faktiskt alltså. Synd, det är något allvarligt. Och som vi måste ta på allvar. Och synden, det var faktiskt att det sände Guds enda son till korset. Så allvarligt var det. Eller är det? Så vi ska inte glömma att Guds betingelser för förlåtelse, det omfattar vår omvändelse, bekännelse och försakelse av synd. Och det, den som vill läsa om det kan läsa om det till exempel i Esra 9, 3 och 4 och 10, 1 och 17. Där man tog faktiskt ett uppgör med synden. Man hade giftat sig med hedenska kvinnor. Och fick ta ett uppgör med det med Herren. Så för oss att vi ta uppgör med vår synd. Och vi ska inte ta lätt på det. Det ska vi inte göra. För att den tron vi har fått. Vi har fått ett mål av tro. Ett mått av tro står det. Men det står alltså i Hebreerbrevet. Jag har pratat om det lite förut också, men i 11:1 så står det det står en beskrivning på vad tro är för något. Det står en beskrivning. Tro, det är full tillit till det en hoppas på, en överbevisning om det en inte ser. Alltså när det är en överbevisning om det en inte ser, då handlar det ju om något övernaturligt. Och allt det som rör Gud och Herren, det är ju övernaturligt. Det handlar om det vi inte ser. Det handlar om det som är hans. Det som vi får komma till när vi lämnar detta jordelivet. Och hela Bibeln, från första sidan till sista sidan, det är ju övernaturligt alltihop. I Gamla testamentet. Alltså, bara titta på det uttåget ur Egypten med Röda havet som delar sig. Att de får manna i öknen. Manna finns, är inte något som finns i det naturliga. Bara för att ta det. Och Jesu liv här på jorden. Han manifesterar sig vem Gud är. Det är övernaturligt. Han helbreder gamla krokryggade damer. Han låter blinda se. Han driver ut demoner. Och det ska, i det ska vi leva. Det är där vi ska leva. I detta. Tron, det är full tillit till det en hoppas på. Överbevisning om det en inte ser. Det är en bra beskrivning på det. För att vi ska ha kraften, vi ska ha salvelsen, smörjelsen. Vi ska ha ordet och vi ska ha Guds närvaro. Det är det vi ska ha. Alltså vi kan säga att vi har fyra fiender av Guds övernaturliga kraft. Och det är ovetskap alltså. Att man inte sitter där och inte vet. Och så har vi världslig humanism. Det är en fiende. Vi har Jezebels anda. Jezebels ande. Och så har vi upproriska upprorsande. Eller man kan säga häxkraft också faktiskt. Det är upprorsandar. Det är fiender det. Det är fiender det. Så att vi ska ha en... Vi är faktiskt födda med en andlig uppfattningsförmåga. Och den är viktig för oss i vår samfund med Gud. Tro är inte antakelser eller man antar någonting eller optimism. Det bygger inte på karisma som har ersatt så mycket kraft och sånt idag. Nej. Tro. Som det står i den engelska översättningen i King James står det. Now is faith, står det. Alltså tro är nu det. För Gud är. Och det som tillhör han, det är nu. Det är därför tro är nu. Tro är färskvara. Det går ut på datum. Igår så är det ute. Men det är nu. Det lever här inne i dig. Här och nu. Därför är det färskvara. Tro är nu. Allt som rör han, det är nu. För han rör sig i nuet. För han är inget tid och rum. Någonting tid och rum för. Han är nuet. Han är här. Och det som är vårt kall. Vi ska se lite här. Vi kan gå till Matteus 4:17. Vi ser här. Matteus 4:17. I Jesu namn. 4:17. Där säger Jesus, han började och förkunna på den tiden. Och han säger, omvänd er, för himlens rike har kommit nära, säger han. Omvänd er, för himlens rike har kommit, är kommit nära. Och vårt första uppdrag i förlikelsens tjänst, det är att besvara Guds kall till omvändelse. I förhållande till vår egen separatism. Blir vi överlåtna till oss själva så har vi en tendens till egoism och kaos. Men när vi kommer till Gud med ödmjuk ande och omvänder oss så öppnar det för en fridens och en förliknelsens väg. Förlikelsens väg. För då kan vi koncentrera oss om att hjälpa människor till att bli förlikta med Gud. Och också med andra människor. Att som ett resultat av att korset och den heliga andes frukt verkar i våra liv. Där har vi vårt. Ett kall som är vårt. Och vi märker det att när vi ber så ber vi, ska vi be i sann tillbedelse, säger Jesus här i Johannes 4:23. Nu var jag för långt. ska vi se. Men den timme kommer och är nu, då de sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. För fadern söker dem som tillber dem slik. Ja, men vad är en sann tillbedjan då? Har du funderat på det någon gång? För att det är så att det är vårt ansvar, det är den troendes ansvar och reda ut hur Herren önskar att bli tillbett och utforska och dyrka ett förhållande till honom som förer till uppriktig, en andeinspirerad tillbedjan. Och Jesus undervisade om detta. Han talade om att tillbeda i ande, det vill säga levande, för det lever i oss. Anden lever i oss. Och det är vid den nya födseln. Bli född på ny. Och vi ska vara glödande genom den heliga andens inspiration. För det är inte någon mekanisk. Det är inget till, något vi har lärt oss. Tillärt. Eller bara en mänsklig aktivitet. Men det är en dynamisk andlig handling. I sanning. Det lägger vikt på en biblisk integritet förent med personlig ärlighet. Att man är ärlig, personlig ärlig, manifesterat i ett uppriktigt hjärta och en ödmjuk öppenhet. För att när vi menar och är det vi säger, och i tillägg så blir vi tillfört andlig kraft i tillbedjan. Och då öppnar detta vägen till den tillbedjan som vår far vill ha. Och det märker vi som i tisdags när vi i bönen så fick vi märka det. Och efter det så fick jag en dröm. Jag tror det var natt till torsdag eller fredag. Och jag drömde det. Det var frid och ro. Och det var grönt och fint. Det var, vi var i skogen. Och plötsligt så reser det någon kamouflagesoldat sig upp. Så börjar det skjuta och så blir det full krig. Det skjuter på oss runt från alla håll. Så vi får bara flykta, vet du. Men. Och stor skara var det inte. Det var kanske församlingen. Och det var småbarn med också. Några försvann också tyvärr under detta här som hände. Men vi lärde oss att vi kunde ta igen. Vi lärde oss att vi kunde gå till motangrepp. Och det gjorde vi ju i tisdags. Det gjorde vi ju i tisdags. Vi gick till motangrepp. Fast vi hade inte, som fienden såg det, så stora vapen. Men vi lärde att gömma oss också. Så de inte såg oss. Men så tyckte vi att nu är det nog. Och så fyrde vi av det vi andra hade mot dem. Och så försvann de. Så blev det stilla av fred. Och efter det så gav mig Herren Gideon, domarens bok. Du vet, Gideon, han hade väl 10 000 man, men det blev 300 som Herren hade utvalt. Va? En liten skara. En liten skara. Ja, peculiar people, bitte. Och det man kan säga om, vi är ju givna att få drömmer från Herren. Drömmer och syner, står det. Och det är faktiskt så att det, om vi tittar på det här där Gideon kapitel 7 och verserna 10-15 där. Så där han får besked av Herren att han skulle gå ner till Midianiternas läger. När man fruktade så skulle han ta med sig sin tjänare Plura. Pura heter han, inte Plura. Plura bor i Norrköping. Och de smög sig ned. Och där se, och de lyssnade på vad de hade sagt. Och där berättade ju en midianit att han hade fått en dröm. Han sa, jag hade en dröm, sa han. I vers 13 står det. Se, ett byggbröd kom rullande in i Midjans läger. Det kom till ett tält och traff det, så det fallt ned. Och tältet föll fullständigt ihop alltså. Ja. Och byggbrödet, det är ju ett tecken på något som är litet och oansenligt. Va? Något som är fattigt, det är Israel. Ja. Sån som de var då, de var inte så stora skaran. Men så är det så att det är sex ting som drömmer gör för oss. Vi ser det i Bibeln, att det kan göra sex ting, drömmar. Och det ger Guds svar på våra frågor, precis som här i texten i kapitel 7 här. Och de lär oss Guds planer. Gör de. Och då kan vi ju se på Josefs dröm till exempel. I Matteus 19-21. Han får en dröm. Att han ska ta, inte vara rädd för att ta Maria till äkta. För att det är Guds heliga ande som har befruktat henne. Det var Guds plan. Det lärde Josef Guds plan i den drömmen. Och det advarar oss. Det är nummer tre. Det advarar oss mot osynliga faror. Och det kan vi också se i Matteus kapitel 2, 12 och 13. Där de fick Josef och Maria ta en annan väg hem från Betlehem. För Herodes var ute efter gossebarnen. Och fyra, de vägleder oss så vi inte tar fel. Det kan vi se i första, till exempel i första Mosebok 20:3-8. Där Abraham, han ljög och sa att Sara, det var hans syster, sa han. Men det kom fram att det var hans syster. Och fem, det bevarar oss från stolthet. Och det kan vi se i, till exempel i Dan 4:19-37. Där Nebukadnesar säger till Daniel att han ska inte vara rädd för att tyda drömmarna som han har fått. Fastän han, det var nåd över den arrogansen. Det var nåd över den arrogansen han hade också. Så det bevarar oss från stolthet. Och vi kan se till slut i 6 att det räddar oss. Det kan vi se i Matteus 2:13 med Josef och Marias flykt till Egypt. Det räddade dem. Och det räddade också vid uttåget av Egypten. Så räddade det dem. Det kan vi se vad drömmarna kan ge oss. Drömmar kan vara viktiga. Det är väl så viktiga som något annat. Så jag tänker på den här lilla skara som vi är, och jag tänker på Gideon. Och han var lydig. Och de vann. Det var 300 män slog midjaniterna. De gick ju till flykt. De flyktade ju för de blev rädda. Och drog iväg. Men där ser man. En stor skara. Det skulle ha gjort att de tog segern och stoltheten på sig. Men en liten skara. Bara 300 man. Då fick Gud äran. Så en liten skara bitte kan göra, Herren kan använda och göra stora under och manifestationer. Så det ska vi tänka på, vi ska inte vara rädda. Vi ska inte vara rädda. Ska vi se här. Och jag tycker jag i detta har lite till församlingens ledare har jag också här i Josva 1. Vi ska se, nej. Josva 1, 8 och 9. Vi ska se. Det är väl egentligen mer, det är väl 1:69. Det står här: Var stark och modig, för landet som jag svärget för era fäder att jag ville ge dem ska du skifta ut eller byta ut som arv till detta folket. Var bara stark och övermodig, modig så du tar det i vara, så det gör efter hela den lagen som min tjänare Moses bör dig. Vik icke från den, varken till höger eller vänster, för att du kan färdes vislig överallt hvor du går. Denna lagboken ska inte vika från din mun, men du ska grunda på den dag och natt, så du tar dig i vara, så du gör efter allt det som är skrevet i den. För då ska du ha framgång på din väg, och du ska färdas vislig. Det är välsignelser i det. Det är välsignelse i det. Har jag inte befalt dig, var stark och modig. Var inte rädd och bli inte förfärdad. För Herren din Gud ska vara med dig överallt vart du går. Alltså det här med mod, vet du. Alltså ledarens mod, alltså den utvecklas som en frukt av uppmuntringar. Står det här. Moses han avslöjar denna ledarrollen mens han former den unge kommande ledaren Josua. Han uppmuntrar honom till att leda Guds folk in i löfteslandet. Och han uppmuntrar honom samtidigt som han lägger vikt på det allvarliga i uppgiften. Så uppmuntrar Herren Josua efter att Moses är död. Och han säger att han inte ska frukta men vara stark och frimodig. Det läste jag om i vers 9 här. Och officerarna i Israels här, de uppmuntrar också Josua. De lovar honom lojalitet och uppfordrar honom till att ta ledarskap. De som vill forma ledare ska uppmuntra dem. De som vill följa ska göra detsamma. Så vi ska uppmuntra våra ledare. Ska vi göra. Det behövs. Så, jag tror Herren har någonting för denna församling framöver igenom. Jag tror att om du gör ett uppgör med dina synder, om du går och bär på någonting från gammalt av oförlåtelse, vad som helst, och bara överge dig på nytt till Herren. Och komma in i den här gudomliga kraften som vi har pratat om, som vi ska vara i. Det med att tro, det är nu. Det är nu. Så få vara i salvelsen, smörjelsen. Träd själv tillbaka. Och låt Jesus få komma fram. Det är det livet han vill leva genom dig. Det är det att du får leva det ut. Det är hans liv här. Du får lägga händerna på sjuka. Vi blir friska. Vi ska inte vara något mindre än apostlarna i apostelgärningarna. För Gud är densamma han. Igår och idag och till evig tid. Ha förväntningar. Ha förväntningar. Herre, nu tackar jag dig för det du har lagt på mig. Jag tackar dig för att det finns hjärtan som är berörda, Herre. Jag tackar dig, Herre, att det är de som vill ha förnyelse i dig idag, Jesus. Och vi priser dig för disse, Jesus, Herre. Och vi tackar dig för att du ser till denna lilla skara av församling, Jesus. Herre, vi ber för alla de sanna församlingar runt om i Sverige också, Jesus. Att din kraft kommer över dem. Att de får komma in i det som är ditt. Och göra upp med gamla synder också där det finns, Jesus. Så det blir en förnyelse i församlingarna bortover, Jesus. Så du kan få manifestera dig för den du är. Och visa ut vem du är. Herre, vi priser ditt namn och vi tackar dig. Och vi upphöjer dig och vi ärar dig.